Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Albin undrar, hur undviker man att bli som Granis på bästa sätt?
Vad är detta?
Hej allihopa och välkomna till Killrådet, en podcast med tre män som ger råd till andra män och som väger 256 kilo tillsammans. Jag heter Anders Löf och jag sitter här med två av Sveriges mest jämlika killar, Andreas Lillen Lillhannes och Andreas Granis Granfors. Hur är läget, grabbar?
Bra, jag tror att 256 är i underkant.
Tror du? För du har väl gått ner lite, du är inte längre på tvåsiffrigt.
Nej, jag tror jag väger 96 nu.
Tvåsiffrigt är jag väl på.
Ja, precis, jag menar tresiffrigt.
Jag väger 9 kilo.
Ja, men då kanske det är lite i underkant. Jag tror att du var nere på 90.
Ska vi räkna på kalkylatorn här? Vad väger du, Anders? 13?
62. Jag har gått upp i vikt.
Jag tror att det är 62, det var så här 11.
Tack, kompis. Jag inte reaktioner jag direkt hade väntat.
Okej, okay, nu slog jag ihop det. Det blir 158. Jag tror vi kommer över. Vad väger du?
Vad var det du sa från början?
256.
Ja, men då är vi över. Ja. Lätt över. Jag väger inte 100. Jag vet inte exakt.
Om du väger 100 så är det ju 2 kilo ifrån.
Ja, men gud. Förlåt mattegeniet. Jag visste inte att det här var nördpodden.
Anders Hawking. Kvantfysiker och poddare Anders Löf.
Ja, men vi sa ju att det var underkant, för vi visste inte att Anders vägde lika mycket som liksom en 12-årig skolflicka.
Ja, det får du skärsa till dig med. Ät en kebab.
Man älskar ju en bra anekdot, eller hur?
Gärna lite uppkryddad.
Jo, verkligen. Vad har vi på anekdoter, Granis?
Det är ju då en berättelse om ett skeende eller händelse. Gärna med speciella detaljer som gör att allting blir lite roligare att lyssna på.
Det kännetecknas väl ofta av att det har liksom någonting speciellt som händer på slutet. En bra, liksom, ett bra ending på det hela.
Ja, men precis. Det skulle jag säga är väldigt viktigt för att det ska bli bra.
Man kan ju riva en fest med en riktigt jävla bra anekdot och liksom fängsla ett helt rum. Men tyvärr så finns det ju väldigt, väldigt, väldigt många dåliga också. Och i veckan när jag i godan ro scrollade lite på Twitter så snubblade jag över den i absolut särklass sämsta anekdoten som jag någonsin har hört, levererad av en svensk tv-kändis som är på någon slags semester i Spanien. Tänkte hålla lite på den. Och innan vi går vidare så ska vi gå igenom vad en riktigt jävla bra anekdot är. Har ni någon liksom favoritanekdot?
Den klassiska är det här Frank Andersson. Det är hur många anekdoter om Frank Andersson som helst.
Den gamla brottan.
Ja, precis. Men Frank Andersson bodde ju då tillsammans med den här tinglyftaren Hoa Dahlgren. Och sen gick Frank Andersson ut en dag, skulle han köpa mjölk. Och sen så försvann han och kom inte tillbaka förrän 6 månader senare. Och sen det första som Hoa säger då när Frank Andersson går in genom dörren efter 6 månader, bara, har du med dig mjölken?
Ja, det är 5+.
Den är otrolig.
En annan favorit jag har, det är gällande Wayne Gretzky, tidernas bästa hockeyspelare. 1993 så spelade han i LA Kings och inledningsvis den säsongen så såg det ganska dåligt ut för dem. Gretzky var skadad, många fruktade att karriären skulle vara över och Kings såg till och med ut att missa slutspel. Men Gretzky kom tillbaka, gjorde 65 poäng på 45 matcher och liksom bar hela LA Kings till en semifinal. Serien mot Toronto Maple Leafs går hela vägen till en sjunde och helt avgörande match om vilket lag som går till final. Matchen spelas i oxtokiga Toronto. Det här vet ju du, Granis. Hela världens största hockeystad. Och fansen där är ju som ingen annanstans. Inför matchen så ska Gretzky åka hiss från liksom läktaren ner till omklädningsrummet. Och när han kliver in där så står det en säkerhetsvakt där. Tja, hur är läget? Frågar Gretzky, artig som han är. Well, det är bra nu, men jösses, ikväll klockan 22.30 kommer det vara helt fruktansvärt, svarar den här vakten då. Vad menar du? Frågar Gretzky. ja men du vet, den här staden, den kommer bli fullständigt galen. Fansen är ju vilda så fort det går bra här. Ja men Wayne Gretzky nickar lite på huvudet, kliver ut i hissen, men innan han försvinner bort så vänder han sig om till vakten. Hör du behöver inte oroa dig, säger Gretzky. Varför det? Frågar vakten. Och Gretzky svarar, för att mitt jobb börjar vid 19.30.
Det är starkt.
Ja. Det är riktigt bra.
Gretzky går sedan ut och gör sitt livsmatch. Han gör 3 mål, 1 assist och skickar Kings vidare till final.
Man måste ju backa upp en sån grej med prestation också.
Men det är ju gåshud såklart. Ja. Men det finns som sagt dåliga också. Och innan jag ger er den absolut sämsta som vi någonsin hört, så har jag verkligen finkammat det bibliotek som ju är internet för att hitta andra riktigt svaga anekdoter. Och jag hittade några som jag tycker är liksom världsklass i uselhet. Om vi börjar med, för inte så länge sedan så hade Dusan Umicevic, programledare och profil på SVT, han satt i samband med en tennisturnering och avbröt plötsligt alla för att prata om någonting helt oväsentligt. Många kanske har hört det, men vi kan ju lyssna på det ändå för att liksom förstå vad som är en riktigt, riktigt dålig anekdot. För det här är liksom alla dåliga anekdoters gudfader på något sätt.
Förlåt till kontrollrummet och Blomman som sitter där och alla ni som vill höra mer om själva tennisen. Jag måste bara dela en historia som jag själv hade med John McEnroe när jag var 2011 på plats på Franska Öppna. Jag träffade John McEnroe. Jag frågade honom om jag kunde göra en intervju. Really? Now? Jag bara, ja men det, om det är okej, okay, om det funkar. Okej. Okay. Och sen så svarade han lite pliktskyldigt. Vi var jättenöjda, vi kablade ut den intervjun. I nästa skede, då tänkte jag så här, ja men okej, okay, nu har jag träffat McEnroe. Nu kanske jag kan fråga honom igen om en intervju. Gick fram till honom. Mr. McEnroe, can I ask you a couple of questions? No. Svara. Jag bara, I just want one question, I'll be fine with that. No. So no questions at all. That's right. Så det är en riktig profil då. Det har varit mycket om McEnroe här, även om Borg är det stora liksom för svensk del.
Fan vad dåligt det är.
Det är cringe. Det är
otroligt stelt.
Men tror ni att den där historien är bättre än att han levererar den väldigt dåligt?
Det hade absolut gått att göra bättre. Joe McEnroe, den gamla tennisspelaren, var väl också känd för att vara semi-aggressiv ibland. Och inte minst mot reporter.
Ja, gud ja.
Så där hade man ju kunnat liksom addera vissa grejer. Kanske hot om stryk eller kan han inte ha såhär tagit tag i hans krage eller något och bara typ listen.
Ja, men det går väl inte. För McEnroe är väl så känd. Som om det hade kommit ut om han var liksom fysiskt hotat.
Okej. Okay. Ja, visst, men...
Det är också en journalist på SVT. Det är inte någon kille som sitter i den här studion och bara hittar på. Liksom.
Men någonting hade han kunnat addera.
Någonting behövdes. För att det där är ju ingenting. En gång intervjuade han en känd person. Och sen ville han intervjua han igen. Och då sa han nej. Hade han bara sagt det. Och sen så här, alltså sån är John McEnroe. Han är inte alltid jättelätt att ha att göra med. Då hade det ju bara varit så här, ja men det här är ett exempel på hur jävla han är. Men han lägger upp det med sånt askar, vilket signalerar att fan vad kul det här är.
Säger han någonting sådär före, bara nu ska jag berätta en anekdot också eller?
Han säger, jag ber om ursäkt i kontrollrummet och Blomman. Jag måste bara ta den här.
Och sen levererar han, alltså årets sämsta anekdot.
De har liksom ett tight körschema.
Hoppar över ett inslag som någon har åkt iväg och gjort.
Någon så här ung lovande tennistjej. Ja, verkligen. Stryk henne. Jag måste bara dra den där. Fan, vilket jävla självförtroende. Om vi går vidare då. Lokaltidningar är ju som ni vet inte alltid 5+. Tröskeln är lite lägre där. Man blir liksom uppspelt lite lättare över saker som inte alltid är någonting överhuvudtaget. Men ingen har någonsin haft en sämre story än vad den här sportjournalisten på Barometern har när han i en podcast diskuterar att SHL-laget IK Oskarshamn är på väg och värva den gamla storspelaren Mattias Tjärnqvist som någon typ av tränare.
Vill du ha en liten kul anekdot om Mattias Tjärnqvist? När jag bodde i Helsingborg så bodde Mattias Tjärnqvist också i Helsingborg. Det var när han fortfarande var aktiv. Då brukade vi ganska ofta åka samma tåg till Malmö, han och jag. Det var inte så att vi satt bredvid andra och pratade, men jag brukade ofta se honom på tåget, det här pågatåget som gick till vad heter det? Hyllie heter det i Malmö, där man går av till arenan. Så det var ganska ofta. Och ibland efter matchen så tog vi samma tåg också.
Vet du vad det var för något?
Nej.
Det var en svag 2+-anekdot.
Ja, det är ju knapp 2+.
Men vadå? Det har inte skett någon interaktion då emellan.
De hade pratat.
Så oerhört så.
Han åkte ofta tågbanan och en gång åkte också tågbanan här.
Ja, alltså. Anekdoten hade ju varit om han typ en gång stapplade in svinpackad och sa typ, du är ditt jävla journalistpack.
Eller? Ja, eller så sliter av sig tröjan eller någonting. Man bara beter sig på något vänster.
Ja, men överhuvudtaget om det hade hänt någonting.
Ja, man hade liksom suttit där, kanske scrollat sin telefon.
Hans kollega är ju jättesnäll när han säger att det är en svag 2 plus 2. Den där är ju liksom överstruken. Överstruken geting.
Det som förenar de här två är både att ha tagit lite ansats innan. Bara, nu ska jag berätta anekdot, nu ska jag avbryta kontroller. Alltså man måste vara försiktig med att bygga upp om man ska berätta något tråkigt.
Det vi gör med det här segmentet, eller vad man ska kalla det, är ju att vi höjer ribban för oss själva på ett sätt som kanske inte är helt sunt.
Nej, jag vet.
Nu blir det riktigt svårt att droppa en så här skön story från helgen.
Ja, men om jag någon gång blir så svag, då lägger vi bara ner podden direkt. När det gäller 9-11 så finns det ju hur mycket anekdoter som helst.
Från det ena till det andra. Det var det tvärraste kastet.
Jag orkar inte prata om han barometern med snubben längre. Jag vet inte vad han heter eller, förlåt om du lyssnar på det här. Ja, men ni vet, personer som kanske var typ hemma sjuka från jobbet eller ute och köpte lunch bara och missade liksom planet eller brandmän som gjorde hjälteinsatser och, ja men ni vet, det finns hur mycket som helst. Men i ett kommentarsfält för någon svensk nyhetssida så hittade jag den absolut sämsta 9-11-anekdoten någonsin. Det som utfrågas är: vad minns du bäst från 9-11? Och då trillar det här svaret in i kommentarsfältet. Jag hade precis fyllt 12. Min kompis skulle hjälpa mig att skapa Lunastorm-inlogg. Vi startade modemet som kött och på Google-sidan stod det om det där. Samma dag hade jag fått min första mens.
Är det allt?
Det är otrolig.
Hon lägger också till: ursäkta att jag blir så privat, men det här är ju ett sjukt sammanträffande.
Är det det?
Det kan inte vara.
Vad är oddsen?
Alltså just de oddsen att hon får sin första mens och att det kraschar 2 terroristplan in i 2 skyskrapor i New York, de är nog ganska höga.
Hon får ju till ett twist där i slutet. Man var ju inte beredd på att hon skulle få mens.
Man kan säga att hon ligger i lä gentemot, du vet, brandmännen som offrade sina liv och återförenades med sina barn och det, liksom.
Är det Seth MacFarlane som skapade Family Guy som egentligen skulle varit på ett av de flygen på 9-11 men typ försov sig och missade?
Ja, precis, det är ju en jävla på käften story. Det är inte att han
fick
inte
någon mens. Nej.
Upptäckte sina första pubisår.
Nej, det är så jävla verkligen. Om vi går vidare. Många reklamer är ju faktiskt också, utan att man tänker på det, anekdoter. Typ, ni vet, alla de här tandkrämsreklamerna. Typ. Jag trodde inte att jag hade plack i tänderna. Sen rekommenderade min tandläkare Sensodyma. Alltså, förstår ni? En reklam för en nätdoktor har också en riktigt, riktigt dålig anekdot.
Nu ska jag berätta om en grej. När jag var på väg hem från en resa, då behövde jag snabbt få en läkartid. Och vet ni vad? Redan på tåget hem kunde jag prata med en läkare via doktor.se.
Det är svagt.
Det får den ju krydda upp. Då får ju den läkaren göra något speciellt.
Återigen det här anslaget. Nu ska jag berätta en grej.
Ja, men om det var typ så här.
Livsfarligt!
Jag satt på tåget hem och tåget skulle inte stanna förrän om en timme. Och jag visste att jag hade dött om inte jag fick läkarvård innan dess.
Jag drabbades av hjärtstopp. Men så tur var så stod någon läkare från doktor.se på ett stopp. Så att det liksom...
Men hela grejen är att de ska promota en digitala läkare. Det kan ju inte twisten vara att det var en läkare där.
Nej, okej.
Okay. Reklammannen Granis, Madman Granis.
Ja, men det är också så här, jag var färgen för att resa. Och redan på tåget.
Men fan, vill ligga en läkare på tåget för övrigt?
Ja, hemorrojder.
Du sitter i tyst vagn. Underlivsklåda, börjar visa bilder. Ta ett videosamtal.
Ser du vårterna här under ollonet?
Är det farligt? Nu kan vi också fakturera doktor.se, va?
Ja, absolut.
Ja, herregud.
Vi har spelat upp deras reklam i podd.
Ja, vi skickar faktura på
det. Vi har bara sagt bra saker.
Ja.
Christer Henriksson, en av Sveriges mest rutinerade skådespelare. Han har jobbat i, vadå, 50 år på Dramaten typ.
Wallander, va?
Fade med Alex Schulman, va?
Ja, precis. De blev ju osams där under någon pjäs som...
Jaha, det var han som var på dag.
Ja, precis.
Ah, okay.
Han borde ha koll på läget i alla fall. Men när han klev ut på Guldbaggen i år för att dela ut ett pris till årets film så inledde han allting så här.
Tack. Nu får jag ändra alltihopa. För när jag gick ner för den där trappen så kom jag på den sämsta anekdot jag vet. Och den tänker jag berätta. Socialarbetaren frågade den prostituerade: är det inte jobbigt? Nej, svarade hon. Det är inte jobbet, det är trapporna. Hajar ni? Jag hajar den historien nu. Den är väldigt bra.
Jag förstod inte skämtet.
Jag har aldrig varit så här förvirrad i hela mitt liv.
För det första, det är ingen anekdot.
Det är en fräckis.
Ja, det är en fräckis.
Är det en fräckis?
Socialarbetaren frågar, alltså, det är väl en klassisk premiss för en fräckhistoria.
Jag vet svaret, jag vet vad han försökte göra, men jag ska låta er dividera lite till.
Okay.
Till för jag var lika förvirrad som ni, jag letade i 3 timmar.
Men jag fattar ingenting, för det enda som är fräckt med är att det är en prostituerad med, för de säger inget fräckt annars.
Jo, men jag tror slutklämmen nog ska vara någon typ av fräckhet. Jag fattar inte begripa vad det är.
Jag fattar inte ens vem som frågade vem om vem som hade jobbigt på jobbet.
Men socialarbetaren frågar väl den prostituerade.
Är det inte jobbigt?
Och då säger den prostituerade, det är inte jobbet, det är trapporna.
Det är inget skämt, det är ingenting.
Ja, men det är heller inte en anekdot.
Nej, verkligen
han
inte.
Han måste ha blandat ihop anekdot med fräck historia.
Och han är liksom anställd av Sveriges största institution för scenkonst för att säga saker på scenen. Det är katastrof. Han byggde dock upp med att den skulle vara dålig och det ska han ju ha, för det var ju kass.
Men sen säger han också, men nu tycker jag att den är väldigt bra.
Vad betyder det?
Jag fattar inget.
Efter mycket efterforskningar så är det som Christer Henderson försöker göra är att få ett engelskt skämt till ett svenskt. Och det gamla engelska skämtet då är att någon frågar en prostituerad, isn't it hard? Och hon säger, no, it's not the work, it's the stairs. Den här prostituerade går mycket i trappor och att stairs också i blickar. Men när han översätter det till svenska så blir det ju jätteknasigt.
Jag
vill bara att ni ska lyssna på skratten här efter igen.
Det är inte jobbet, det är trapporna. Hajar ni? Jag hajar den historien nu.
Hur många är det som är på Guldbaggen? Är det 800 personer och det är typ 3 som skrattar väldigt nervöst?
Det är någon som har ett jobb som är direkt beroende av Christer Henderson.
Ja, det är hans assistent, publicist och agent.
Kanske frun som inser att det här var spiken i kistan för vår... Men ingen av dessa anekdoter var så himla dålig och framförallt töntig som den Niklas Jihde levererade på Twitter häromdagen, dit jag ville komma hela tiden. Vi har varit ganska hårda mot Peter Jihde i den här podden, men hans bror Niklas har jag alltid gillat. Han är ju en duktig programledare på Viaplay.
Han gör hockey och fotboll, eller?
Primärt hockey, va?
Ja, men nu är det väl nog 50-50 då. Han är jätteduktig i alla fall.
Ja.
Men nu vet jag inte om min syn på honom kommer att kunna repa sig. Han är ju en gammal innebandyspelare och det märks verkligen i det här fallet. Ni vet, det är ju den töntigaste sporten som finns innebandy.
Till hans försvar, han var väl världens överlägset bästa. Han är väl The Wayne Gretzky av innebandy.
Jo, men är man världens bästa i världens töntigaste sport så kanske man också är världens töntigaste.
Visst.
Eller?
Ja, jag köper resonemanget, absolut.
Jihde är i alla fall i Spanien och då med om något helt häpnadsväckande i hans värld. Han skriver så här. Åkte precis hiss med en glad irländare med 2 öl i händerna. Småpratade lite om Sverige. När han gick av så sa jag, 2 öl känns lite för en irländare. Han svarar, jag har redan druckit 7 stycken. Klockan är 22.05 i Spanien.
Men vadå? Det är allt.
Alltså det som är hela poängen i det här är att Jihde tycker att det är helt sjukt att den här irländaren har druckit 7 öl klockan 22.05.
Det är inte så många öl. Om man är på semester och börjar dricka vid lunch så är det ju underkant.
Ja, är man på ett sånt all inclusive grej, då kan man väl fan få en bira till frukostbuffén.
Ja, gud ja.
Men 22.05, Granis, om du går ut och dricker en fredag, då har väl du druckit mycket fler öl än 7 klockan 22.05.
Det beror på hur hårt jag dricker.
Den här irländaren är ju också på semester i Spanien. Det är klart att han har druckit 7 öl.
Men vänta, kan det vara tvärtom då? Att han kanske är mycket smartare än vad vi tror. Att han också tycker att det är väldigt lite. Att den här irländaren har druckit för lite vid den här tiden.
Nej, för det är någon som svarar honom så här. Det här var ingen superstory, va? Då svarar han, lite småskärmig tycker jag.
Ja.
Vad heter hon? Bloggerskan Hanna Licious. När hon var på semester i typ Palma eller något sånt där. Hon var på någon superresa. Det här är ganska länge sedan, typ 7-8 år sedan. Så skrev hon på sin Twitter, nu är det folk som dansar på borden här. Då fattar ni nivå. Som att det var det absolut sjukaste som har hänt i hela världen. Att någon på en, vad vet jag, så här superhotell liksom kliver upp ett bord och tar några danssteg. Då fattar ni nivån.
De är så himla tokiga.
Ja, exakt.
Men vad ska man göra då för att dra en bra anekdot?
Spara på slutklämmen.
Men man måste ha en slutkläm också.
Ja, jo, till skillnad från Jihde där.
Ja.
Och man måste också känna in rummet. Mm. Kommer de som lyssnar bli imponerade eller häpna eller liksom underhållna av det här?
Ja, men hade Jihde dragit den för sin mormor och morfar kanske, då hade det kanske hållit. Men Twitter är liksom en väldigt mörk plats.
Ja, han följs väl företrädesvis av så här, killar 18-40.
Ja, exakt.
Som har liksom den osundaste dryckeskulturen i hela landet.
Jag ser faktiskt här att fotbollsprofilen Thomas Wilbacher har citerat Gidestryck och skrivit anekdotlådan är öppen. Då är det någon som svarar och taggar in Dusan Umicevic och skriver bara att kliva fram nu. Då svarar Dusan Umicevic hold my beer.
Hej kul.
Det är kul, men ge fan jag var så jävla töntig, Niklas. Och säg det till din bror Peter också, vi har inte glömt honom.
Nu ska vi hoppa bakåt, kanske typ 20 år i tiden. Hade ni en Jessica i er klass?
Stämmer bra det, ganska blyg var hon.
Hade du en Jessica?
Jag försöker fundera, jag har så himla dåligt minne om såna här grejer. Har något svagt minne av att vi hade en Jessica? Hon var inte en 10-poängsmänniska, om man säger så. Hon låg inte längst fram i den sociala hierarkin.
All right. Men poängen är i alla fall att vissa namn och därmed också personerna som bar dem försvann efter skolavslutningen i nian. Däribland... Ja, men vadå? Det fanns liksom vissa namn som Jessica, Linus, Evelina och Pontus. I viss mån även namnet Hampus, även om det inte var så vanligt just på min skola. Har jag träffat en enda människa som bär någon av dessa namn efter 15 års ålder?
Jag var tillsammans med en tjej i 8 år som hette Jessica.
Okay. Undantaget dig då.
Ja, men jag förstår vad du menar. Det var lite kufar. Va?
Kufar eller sådana som pikade väldigt, väldigt tidigt. De liksom förlorade oskulden i 6-7 och började röka och dricka. Alltså senast 8.
Framförallt kanske Jessica av de här. Jessica och Evelina är ju riktiga rökrutenamn.
Ja, Evve.
Ja, verkligen.
Vad blev det av Evve? Det är som att de har gått upp i rök. Var tog de vägen?
Jag är ju lite yngre än dig. Mm. För mig är ju Hugo ett sånt namn.
Men Hugo känns inte som någon som pikade tidigt.
Nej, det var bara dampbarn liksom.
Okej, okay, för dampbarnen, när jag gick i skolan, de hade ju namn som slutade på US.
Det är liksom... Det är så jävla specifikt.
Vår generations motsvarighet till Y-namn, ni vet med som våra föräldrar gick i skolan, ja, som heter Ronny, Conny och Sonny, som alla hamnar på kåken. Mm. Det känns som att alla som hade namn som slutade på US, alltså det vill säga Linus, Hampus. Ja, men det känns som att de tidigt fick problem med substanser och sprit. Och fick barn tidigt.
Många hade också mössa med någon slags här eld.
Ja, det, vad heter på. Det? Är det warp?
Ja, exakt. Men det gick ju bara under namnet dampmössan.
Alltså går det att dra någon slags rätlinje mellan Jessica, Eve och US-namn och livets hårda skola? Man skulle vilja se någon sån jämförelse när man matar in data i ett dokument och ser liksom någon graf på detta.
Det är en gnutta generaliserande det. Men det är ju verkligen kul med Pontus, för att min bästa kompis när jag gick i högstadiet hette Pontus. Och från att vi slutade nian, då har inte jag träffat honom en enda gång.
Nej, men typ Jessica, jag bortsett från din före detta flickvän som jag träffade 2 gånger, tror jag. Alltså sen jag slutade nian.
Hon fick ju ofta höra att det var ett rökrutenamn också. Hon levde ju med den skammen.
Är det så?
Ja, gud ja, det förföljde ju henne. För det var ett namn som borde ha tappats bort.
Tror du folk kommer heta Jessica och Eve snart igen?
Ja, men det skulle väl vara kanske folk i min ålder och yngre som inte vet att det är rökrutenamn.
Nej, exakt.
Jag vet inte ens vad en rökruta är. Jag har aldrig sett en rökruta.
Men vadå, vart rökte ni på skolgården?
Kanske utanför skolans område typ.
Okej, okay, vi hade ju så designated på skolområdet. Ja. Område där man fick röka. Ibland var det till och med kritat upp vart man fick.
Så hade vi i alla fall.
Då skulle man stå innanför det.
Jag tror att det ändrades ganska mycket där till att rökning var sämre.
När jag och Anders gick i skolan var inte rökning farligt än.
Uppmuntrades.
Gravida rökte fortfarande.
Man håller sig smal om man tar en cigg. Vadå då?
Det var alltid så att man rökte light-cigaretter för att man inom citationstecken försökte sluta. Så hade man rökt 4 cigg i sitt liv.
Vad lite man gjorde för uppmärksamhet.
Hade inte ens nästan börjat.
Nej, var inte i närheten av.
Men drastiska drag för att sluta.
För man var så otroligt beroende. Det gjorde vi kompis lillebror en gång. Vi gav honom en snus på den. Han kanske var 13 eller någonting. Och så tog han ut den efter 30 sekunder. Det sved väl under läppen antar jag. Men så kommer han in efter 25 minuter till och säger fan, jag tror jag måste ha mer. Alltså, jag tror jag är beroende.
När jag var typ kanske 12 innan jag hade börjat snusa på riktigt, så hade jag fått tag i en snus. Alltså inte ens en dosa utan en portion. Ja. Så jag hade den liksom en hel dag. Och så kom jag hem. Och så la jag den liksom på ett papper i mitt rum. Stod jag samma snus dagen efter. Visa upp i skolan. Så, ja, det är klart man snusar. Det var inte tillstymmelse till smak i det.
Men det var så när man var full första gången, så hade vi hade väl samlat sprit i liksom så här flera veckor. Och sen så fort man kände av någonting så ringde jag från mitt telekontantkort som kostade liksom 6 kronor i minuten att ringa ut. Överdrev ju fyllan. Åh, det grösa naturligtvis. Ringde till en massa tjejer och kände, jag är så himla full.
Kom och rök lightsing med mig.
Ja, men typ. Låg en liten dike i Torshälla utanför
golfbanan. Är det golfbanan. Jessica? Det här är Granis.
Då ringde man till Jessica.
Hoppas ni mår bra alla Jessica där ute.
Ja, vi önskar er allt gott.
Invånarna i Grästorp fick se ett bryskt uppvaknande förra lördagen. Alltså, när det är inspelningsstart så är det här alltså 1 juli.
Är det första gången någonsin någon i Grästorp får ett bryskt uppvaknande?
Jag kan tänka mig det. I alla fall, det var vid 03.30 som grannskapet runt Grästorps kyrka vaknade till ljudet av kyrkklockor som ringde. Och en liten stund senare kunde även de som hade svårt att somna om se 2 personer i prästkläder lämna platsen spelandes på en bongotrumma. Det rörde sig...
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Jag vet inte om Lillen fortfarande är bakis efter borta matchen mot Malmö FF eller om han bara skäms för mycket efter AIKs dunderförlust med 5-0. Han kunde i alla fall inte komma in till jobbet idag för att spela in sponsor för Hyper, så det är jag som hoppar in och vikarierar. Men oraklet från Ösmo har såklart slängt ett öga på oddsen och godkänt, så helt föräldralösa är vi inte. Innan vi går in på vad vi tippar så vill jag passa på att säga att Lillen inte är någon expert och det är verkligen inte jag heller, så spela bara för pengar som du har råd att förlora. I helgen så tror vi i alla fall att Newcastle vinner mot Burnley. Där har ju Alexander Isak för övrigt precis gått om Zlatan som den svensk som gjort mest mål på en Premier League-säsong med hela 18 baljor. Stort grattis till honom. Vi tror också att Man City tuffar vidare mot en kanske oundviklig ligaseger och att de gör jobbet med ett par bollar mot småkrisande Wolverhampton som precis har 4 raka matcher utan vinst. På söndag tror vi också att Liverpool är revanschsugna efter en snöpnig förlust i Merseyside derbyt och att de vinner mot Tottenham som kanske fortfarande är ur fas efter sin egen derbyförlust mot Arsenal. Den här trippen har Hyper boostat upp till hela 5 gånger pengarna och de hittar det under boostade odds på hyper.se. Du kan också klicka dig vidare i länken i beskrivningen till det här avsnittet så kommer du direkt till kupongen. Självklart måste du vara 18 år för att spela, regler och villkor gäller och behöver du hjälp med ditt spelande så finns stödlinjen.se. Inte som man kanske skulle kunna tro om någon slags kristet performance art, utan det handlade om ett klassiskt inbrott. Rubriken dagen efter i lokalpressen var "Berusad bongospelare stal prästkläder i kyrka". Studsar man ju till på.
Lokaltidningarna har aldrig haft en så bra rubrik.
Ja, men det är riktigt bra. Det var väl dock kanske inte ett så här superklassiskt inbrott eftersom inbrottstjuvarna inte stal någonting i klassisk mening utan mest bara levde rövare. Enligt vittnesuppgifter ska inträktarna då ha tagit in i kyrkan genom att krossa ett fönster och sen verkar de typ mest bara ha röjt omkring. De ska ha spelat på alla instrumenten i kyrkan, alltså bara stått och bankat på orgen och allting. Klädde ut sig till romerska soldater, alltså slags rekvisita till någon påskpjäs. Hållt på och röjt omkring och sprutat med en brandsläckare. Och sen då klättrat upp i tornet och ringt i kyrkklockan. Och dessutom skrivit riktigt otäcka grejer i gästboken. Tommy Hallin, som är vikarierande kyrkoherde, säger så här om det hela i en intervju i SVT.
De har till och med skrivit i gästboken.
Och vad har de skrivit i gästboken?
Bloody Mary. Och så att inte Jesus lever idag, men att Jesus älskar alla barnen.
Bloody Mary.
Riktigt läskiga grejer, eller?
Ja, det är ovanligt.
Är det, det är en drink.
Alltså Bloody Mary är det att man går in på en toalett och så släcker man lampan, så ska man säga Bloody Mary 3 gånger i spegeln och då kommer hon, så ser man henne bakom sig.
Oj,
så kan man attackera.
Det visste inte, det är nog kulta grejer.
Ja, men precis.
Det är väl Svarte Madame i Sverige, va?
Precis.
Det visste inte
jag. Ja. När jag gick i grundskolan så hade jag något vajsing med hjärtat, då fick jag en så här EKG i en vecka som mätte hjärtrytm, och den började pipa varje gång det var något liksom onormalt som hände med hjärtat. Och då körde vi Svarte Madame, och när jag var inne på min andra Svarte Madame så började den där pipa hur mycket som helst.
Fy fan vad läskigt.
För att jag var ju livrädd då. Ja. Det blev pinsamt då, för de visste de att jag var rädda.
Det är... Och att det var hjärtfel.
Ja. Ja, det var jag inte sen att skryta med, ska
jag
veta. Med min daga gamla snus.
Jag får lite så här night at the museum, natt på museet vibbar av hela den här grejen. Ungefär som man skulle vilja typ bryta sig in på så här ICA Maxi eller så här, sova över på IKEA. Förstår ni vad jag menar?
Fy fan, vilken dålig fantasi. Alltså man vill ta sig in på någon rolig Liseberg.
Ja, men.
ICA Maxi har väl ingen någonsin drömt om
att bryta in. Anders Löv får göra sitt drömbryt. ICA Maxi Lindesberg. Vad ska du göra? Äta råkorv?
Åh, jeans med jättedålig passform.
Nu får du bara stå till svars här. 3 grejer du skulle göra på ICA Maxi Lindesberg.
100%. Jag skulle bygga ett fort av chipsen. Jag skulle vilja spela typ paintball där inne på natten.
Nej, ja, men det har du ju inte. Du får inte, nej, du får inte spela paintball där inne. Du får inte ha mer.
De kanske har soft airgun.
Det har de inte alls det. De har inte soft airgun på ICA Maxi.
Ska du gå in helt kittad, då får du ta med dig grejer. Du får åka på en handlingsräd på massa andra roliga butiker. Då är det roligt med BR-leksaker. Där kan du ju ha liksom vattenpistoler och sånt.
Okej, BR-leksaker skulle uppenbart vara det bästa. Det är alternativ så här. Men ni fattar vad, det är lite natt på museum i alla fall.
Ja.
När de här marodörerna då hade levt i rövare färdigt så lämnar de kyrkan som sagt var iklädda prästkläder och de här romerska soldathjälmarna spelandes högt på en bongotrumma. Polisen verkar i nuläget mot alla odds faktiskt inte ha några spår. Man kan tycka att det är lite anmärkningsvärt i sammanhanget. Man får inte känsla att det här är århundradets mest smooth criminals. Caroline Karlsson är presstalsperson på polisen i Region Väst. Hon säger så här till Aftonbladet. Det är en helt sjuk händelse.
Det är fan ett urstarkt citat.
Alltså det kanske inte är det mest förtroendeingivande en polis kan säga. Men som tur var, slutet gått allting gott. Bongotrumman som stals kom nämligen tillbaka till kyrkan. Då frågar ni er, hur vet jag det? Jo, för Tommy Hallin, den här vikarierande kyrkoherden, har sagt det en av alla runt 40 intervjuer han har gjort om det här inbrottet i veckan. Till Aftonbladet så säger han då i alla fall. Jag var och hämtade trumman, så gick jag själv och spelade längs huvudgatan. Det finns också en bild på när Tommy står med sina prästkläder och stolt håller i den här återfunna bongotrumman.
Han gick och spelade den som någon slags segergest att han hade fått tillbaka den.
Jag tror det. Han gick genom stan och spelade på bongotrumman i alla fall. Han verkar vara lite av en karaktär, får man säga.
Det kanske är fram bara en vikarie.
Kanske. Det finns lite olika teorier om vem som ligger bakom det här på Flashback då. Jag tänkte, ni kanske kan se vad ni tycker verkar mest troligt. Det första är att det är 2 personer från trakten som ligger bakom inbrottet för att ingen jävel skulle åka till Grästorp för att röja. Kanske? 2 imamer som konverterat för att undvika utvisning. Kanske.
Ja, alternativ 1 låter hittills. Ja. Okay. Far more.
Kan det vara 2 stycken 25 år gamla hipster som druckit IPA? Säger Flashback. Jag tycker själv att det låter otroligt att det finns hipsters i Grästorp.
Det finns inte.
Inte det exakt samma alternativ som 1.
Kanske, de tänker väl att det är hipster som inte är från stan då. Den sista alternativet, 2 genier som kanske har druckit hembränt.
Det är också 1 alternativ.
För jag tycker att det här är 2 hjältar, givetvis. De ska hyllas. Om inte polisen eller tidningarna namnger dem så borde de kliva ut själva och säga det var fan vi. För det låter som att de har haft en, inte 5+, men 4+ natt i alla fall.
Är det våra första gäster i podden?
Det här har varit asroligt.
Slut på fråga efter 5 minuter.
De kan ju i alla fall få ihop det där till en bra anekdot förhoppningsvis.
Det kan de göra.
Verkligen.
Jag är personligen lite orolig för att det rör sig om en liga. För det här är faktiskt inte det enda inbrottet i en kyrka med oklart motiv på den senaste tiden. Döm om min förvåning när jag bara någon dag efter jag läste om det här inbrottet i Grästorp hörde detta på P4 Västernorrland som man såklart rattar in med jämna mellanrum.
Under morgonen larmades polisen om ett inbrott i Torsåkers kyrka och polisen letar nu efter en okänd person som ska ha stulit en avliden persons aska. Flera polispatruller arbetar med ärendet och får bland annat hjälp av helikopter.
Han läspade lite, men det kan man göra.
Det känns som att man inte hade någon hals. Vet inte om radio är rätt jobb för honom.
Nej.
Där hände då den 4 juli, bara några dagar efter inbrottet i Grästorp kyrka. Och då tänker ni såklart, det där kan vara en slump. Men då får ni gärna förklara för mig hur bara någon vecka innan det, den 20 juni, att man kunde läsa det här i Bergslagsbladet. Inbrott i kyrka i Köping. Okänd gärningsman tog sig in genom fönster och fick med sig en liten summa pengar från en av kyrkans kassor. Under pågående inbrottet hann gärningsmännen även med att ta en fika. Det som jag i alla fall tycker är väldigt tydligt som är gemensamt med de här olika inbrotten är i första hand att de inte verkar ha några ekonomiska motiv. Alltså visst, de tog pyttelite pengar men det rörde sig om några kronor. Och det andra är att polisen inte har några misstankar. Eller som polisens presstalesperson i Region Väst, Caroline Karlsson, skulle ha sagt. Det är en sjuk händelse. Det är såklart tråkigt när våra offentliga institutioner fallerar. Så det tänkte jag att vi kanske här tillsammans skulle kunna försöka hjälpa polisen att lösa det här brottet. Jag undrar om ni kanske känner till någon som har koll på olika kyrkor i landet. Gillar att på sig presskläder. Älskar uppmärksamhet. Nyligen erkänt att han gillar att gå runt på stan och spela bongotrummor på gatorna.
Ja, det är han som har gjort det mot sig själv.
Alltså jag tror 100% så här, Tommy Hallin, den här vikarierande kyrkoherden. Han har ju koll på olika kyrkor i landet. Han åker runt och vikarierar. Han älskar uppmärksamhet. Liksom, han gör 40 intervjuer om det här inbrottet. Att ringa i kyrkklockor liksom sent på natten är också en person som älskar uppmärksamhet, eller hur?
Det får man lov att anta.
Men till hans försvar så är det väl inte han som har ringt Aftonbladet. Alltså att han ställer upp på 40 intervjuer har inget att göra med hans uppmärksamhetsbehov, utan det har att göra med nyhets...
Han kan ju avböja.
Jag tror att det är så många som... Okej, om man är vikarierande kyrkoherde, då är man väl inte det för alla kyrkor i Sverige. Då är man väl det för en församling.
Okej, jag hör att ni är skeptiska. Om jag säger så här då. Han tog över som vikarierande kyrkoherde i Grästorp samma morgon som inbrottet upptäcktes.
Det är olyckligt, givetvis.
Ja, det är olyckligt. Men det är långt upp till Norrland.
Är det det?
Ja, det är jättelångt för att sno en urna. Där kändes det som något personligt motiv.
Ja.
Okej, jag tycker i alla fall att hon, Caroline Karlsson på polisen i Region Väst skulle i alla fall ringa upp Tommy och fråga vart han var någonstans natten mellan den 20 juni och natten den 4 juli i alla fall.
Hon verkar inte vara så sugen på att utreda överhuvudtaget.
Helt sjukt.
Basketspelaren Jonas Jerebko, han är i blåsväder nu, för han skrev alltså på för ett professionellt basketlag i Ryssland efter att de inlett sitt krig i och mot Ukraina. Och där fick han givetvis väldigt mycket kritik för redan det skedde. Han sparkades från landslaget, om jag inte helt misstar mig.
Han fick ett tydligt besked att du är aldrig välkommen tillbaka.
Hans kontrakt gick ut i juni förra året och nu, ett år senare, så säger han förlåt i en jättelång intervju med TT. Och säger förlåt, om man har gjort fel är väl bra på alla sätt och vis. Det betyder att man har insett vad man har gjort, etc, etc. Men just med idrottsstjärnor så finns det ofta en känsla av att ursäkten kanske inte betyder så mycket för dem personligen, utan det sägs mer för att det måste sägas. Och han säger också emot sig själv under den här intervjun. Det finns två citat här som är direkt motstridiga. Det ena lyder: jag ville ta mig tillbaka till NBA och det här var min enda chans. Jag valde att ta den chansen, men om jag hade fått den här chansen igen hade jag inte tagit den. Det är lätt att vara efterklok. Apropå att han skrev på för CSKA Moskva, som dessutom är arméns eget lag. Lite längre ner i intervjun får han frågan om att komma tillbaka till svenska landslaget och det faktum att han inte har hört något från den svenska landslagsledningen, trots att han är den mest framgångsrika svenska basketspelaren någonsin. Då säger han så här: det är frustrerande. Jag hade planer på att spela de där månaderna i CSKA, komma hem och spela för landslaget och sedan lägga skorna på hyllan. Då undrar man ju, vad är det han har velat? Och det är också en känsla av, som sagt då, att han kanske inte tar den här ursäkten på det blodiga, bokstavligt talat, allvar som den bör vara.
Men det blir också lite märkligt eftersom att han för en månad sedan gick på någon jättekonstig så här Twitter-rant där han inte alls bad om ursäkt. Utan sa typ så här, inte ordagrant om med fuck svenska landslag, varför har de inte av sig till mig liksom? Men han är ju en jätte konstig människa. Det var det igår han la ut en helt ur sin kontext bild med ett barn och bara skrev Slava Ukraini.
Och man vet inte om det var ett ukrainskt barn.
Nej.
Eller om han är i Sverige och gör detta, eller vartifrån det kommer.
Han bara la upp ett random barn och skrev Slava.
Nej, en bild på sig själv, ett barn, och han, vad jag antar, är barnets förälder. Eller barnets tränare på en basketplan. Och så står Slava Ukraini. Du väcker också en del frågetecken.
Men det är också, Jonas Jerebko är ju, han var ju en ganska stor ändå för att vara svensk.
Han spelade 10 säsonger i NBA och den enda som har spelat i en NBA-final.
Så han hade kunnat spela i nästan vilken europeisk klubb som helst. Nästan, tror jag.
Ja, det finns ju bra basketligor med höga löner i Spanien till exempel.
Mm. Men han valde att gå till CSKA och dessutom hålla käften om det.
Ja, han yttrade inte ett ord.
Nej.
Men det blev avslöjat av någon liksom. Inte så att han gick inte ut med någon pressmeddelande.
Nej, ja, men det gjorde ju CSKA såklart. Ja. Men han, det var inte så att han klev dit och sa i en intervju i Sverige att jag vet att det är lite förkastligt, ja, men...
Jag gör det här därför, bla bla, ja, bla. Ja. Det gjorde han inte. Men den här ursäkten påminner lite om Paolo Robertos ursäkt som sker, vad är det, 15 timmar efter att han ertappats på en bordell på Östermalm.
Det var ett jävla otur, det var första gången också.
Ja, han stövlar ju då utan att, vad jag får anta, ha konsulterat sin PR-person rakt in i Nyhetsmorgonstudion och sitter och är ångerfull och säger att det är första gången och att han använder köp av prostituerade som ett självskadebeteende, mm, vilket ju också är bland det grövre man har sett på Svensk Morgon-TV.
Ja, den där intervjun var ju stark alltså.
Det är ju rakt av TV-historia. Finns det fler sådana lama ursäkter?
Chefredaktören för KP, vad heter han igen?
Ola Lindholm.
Ja, precis. Efter han åkte dit för kokain efter någon allsvensk match, va?
Ja.
Så gick han väl ut och bara blånekade i typ ett år. Alltså håller på att bli av med allt. Det var väl också en katastrofhantering, eller?
Alltså om man blir tagen av polis för ett brott och blir fälld för det, så är det spontant rätt dumt att neka.
Men har det där ursäkten nolla kokain i min drink någonsin funkat?
Var det det han sa?
Ja, jag tror det. Någon måste ha lagt det i min öl liksom.
Vem skulle ödsla kokain på Ola Lindholm?
Nej, på en AIK-match. Det är inte så att det är liksom okokainiga snubbar där redan. Det är inte många bjudliner på Råsunda.
Då är det dags att svara på era otroligt fantastiska frågor som vi älskar att ni skickar in. Det är ni som gör att vi kan fortsätta göra den här podden. Så fortsätt skicka in och bara så det väl smäller om det. Nu kör vi igång med den allra första och den är från Sven Gul. Vad är det optimala antalet enheter för en lyckad semester? Inom parentes, 4 veckor.
280 öl.
Vänta, det blir 70 per vecka.
Jag tänkte 10 om dagen.
Ja, taget.
Mm. Om du är irländare, då ska det vara dubbla, eller?
Nej, då är det 9 innan klockan midnatt. Eller framförallt 7 innan klockan 22.
Har du inte druckit minst 20 om dagen så är det ingen anekdot i alla fall.
Nej.
Nej, så är det verkligen.
Min sambo undrar varför killar är så jävla dåliga på att leta efter saker, frågar Olsson.
Här måste jag säga, inte alla män. För jag är otrolig. Eller jag behöver aldrig leta efter saker, för jag vet alltid vart allting är.
Du är oväntad ordningsam. Folk vet inte det här om dig.
Jag kan glömma saker på ställen. Jag glömde en väska på krogen här i veckan. Men jag vet exakt vart den är. Och jag fick tillbaka den 2 dagar senare.
Är du bra på att leta efter saker, Lillan?
Nej, det är jag inte. Jag är väldigt dålig på att leta efter saker. Jag vet inte varför det är så faktiskt. Lite pinsamt. Men om jag lägger det någonstans, då har jag stenkoll på vart det är. Men jag tycker tjejer lägger saker på så himla konstiga ställen.
Killar lägger saker på plats.
Ja.
Tjejer saker hamnar någonstans.
Ja. Alltså så här, min tjejs AirPods, hennes fodral, det kan liksom vara på balkongen helt plötsligt, fast det är liksom minusgrader.
Saker och ting har en plats, ja, och därifrån flyttar de sig aldrig.
Så vem på frågan, Olsson, varför är tjejer så jävla dåliga på att lägga saker
på rätt plats?
Vilken dräneringsfirma i Eskilstuna dränerar billigast, från Instant Anka?
Det hade jag kunnat svara på, men jag visste vad en dräneringsfirma gör för någonting.
De dränerar saker.
Men vad dränerar?
Man har hört att hus dräneras.
Är det inte gräsmatte som dräneras? Man kan ju bara två.
Jag kan inte svara på vilken som är billigast. Det vet jag faktiskt inte.
Får jag bara säga en sak till alla som lyssnar? Det är väldigt många Eskilstuna-frågor. Jag har inte fått en enda fråga om Ösmo. Är det för att det bor 6 personer där?
Det här stämmer inte. Det finns en fråga från Ösmo. Jag kan ta fram den.
Gör det?
Ja, absolut.
Kör den nu då.
Jag ska köra den. Så bara ta fram
wow.
Den är från Alexander och den är så här. Hur känns det att Sorunda ligger före Ösmo i division 7, som för övrigt är pinsamt låg nivå?
Ja, det är klart. Alltså, jag visste inte om det här, men när jag hör det så blir jag helt förkrossad.
Har du inte koll på södra Stockholms 7an? Vad i helvete?
Ja, men det heter inte så här södra, det heter så här division 7 L.
Jaha, okej.
Okay. Det finns så himla många serier.
Ja.
Och ju högre bokstav det är, desto längre söderut är det.
Ja, ah, okej. Okay. Mm.
Men det är för jävligt. Det var inte som på mina glansdagar direkt. Då jag nästan aldrig förlorade mot Sorunda. Sorunda var ju liksom en håla utanför Ösmo.
Alltså,
ja, alltså verkligen. Och de hade liksom en kohage precis bredvid deras plan. Så om någon sköt över, jag vill målet och skulle hämta bollen, då fick jag ibland hoppa in i hagen bland ko. Alltså det här låter som ett skämt, men det är det inte. Så hur känns det? Och var så jävla bonnig egentligen.
Det är väl asfint?
Ja, det var lite fint. Så här i efterhand så gillar jag det jättemycket.
Ösmo får ju lov att höja sig i divisionen i alla fall.
Snart får man fan...
Kliva tillbaka.
Ja, en bejublad comeback i moderklubben.
Spelande tränare.
Oh, det skulle vara jävla starkt. Du har inget annan firma i Eskilstuna som du skulle vilja göra lite reklam för nu?
Jag skulle vara Elfolkbygg då, där min pappa jobbade i 300 år.
Han jobbar inte där längre.
Han är pensionär.
Svagpushande. Brorsan Så vart jag var?
Det är Eskilstuna.
Granis sov ju på deras kontor. Ja, det var för att säga det. Kan du bipa det här?
Okay. Nästa fråga.
Granis sov på ett kontor i Eskilstuna i helgen. För att han hade tarvat bort på nycklar hos kompisen han skulle sova. Han blev utskickad eller bara väckt mitt i natten att han snarkade så högt så att de som jobbade en natt kunde inte jobba.
Jag blev hänvisad till ett annat kontor. Det blev nedbäddad på en jätteskön soffa. Otroligt välmänt.
Hästen skriver så här: jag är sjukt sugen på en kollega sexuellt, inom parentes, jobbar inom SOS. Hur fan går man tillväga för att ro knullbåten i hamn? Vi är 30 år och singlar.
Hästen?
Va? Vadå hästen?
Signaturen heter hästen. Aha. Och jag skulle säga, om det är så, så köp tajtare byxor. Så skulle jag säga att det snart är klart.
Ja, du menar att han har så stor kuk, ja, så att han måste få fram konturerna, ja, av snorren. Det känns oerhört osexigt att jobba på SOS. Så här, vad gjorde du på jobbet idag? Jag tog hand om en självmordsbenägen 12-åring.
Alltså, vi avhyste en mamma från sitt barn.
Ja.
Man får inte tokstånd.
Nej, det är ingen runkmaterial där. Nej, men om ni båda är singlar och du känner något typ av intresse, så är det väl bara att göra slag i sak. Inte många över 30 ganska desperata när de är singlar. Så det är väl bara liksom fråga, så kommer det nog. Hon kanske tänker exakt samma sak. Hur får hon knullbåten i hamn?
Nu vet jag inte hur det ser ut med after works om man jobbar inom socialtjänsten. Men en sådan vore ett bra tillfälle att visa från sin allra bästa sida.
Eller så kan han ljuga och säga så här: fan, jag hade bokat en restaurang, jag skulle ut och käka med min polare ikväll. Men han avbokade. Vill du hänga med istället?
Mm, det går också jättebra.
Har semester nästa fredag. Tips på hur jag kan fördriva tiden snabbare, utöver jobbet såklart, fråga Alex.
Det man kan göra så här sista veckan innan man går semester, det är ju att bara ge upp jobbet. Alltså, man zonar ut fullständigt, om man kan det. Du vet ju att snart kommer du få himla mycket vila. Så här, sov typ 3 timmar varje natt. Så här, var uppe och kolla en film mitt i natten, eller så här, bingea någon serie. Så här, njut lite, käka god mat och så här. För det är hemskt den här sista veckan alltså. Så gör livet lite roligare och liksom inte så, så tvingat.
Så om jag förstår rätt nu, man ska liksom vara uppe så sent man kan, så man är så trött på jobbet så är det lättare att zona ut, så tiden går snabbare innan man får semester.
Ja, men man mår ju bättre om man gör grejer som man egentligen vill göra istället för tråkiga saker.
Det finns också det här, om man har ett jobb där man kan, vad säger man, jobba undan, så kan man ju bara ta 3 första dagen i veckan och jobba 12 timmar. Och sen jobbar man 4 timmar på torsdagen. Och så får man semester 1,5 dag tidigare.
Tungt om jag är på bandet på fabrik dock.
Ja, om man har stämpelklocka blir det svårt.
Tror ni att det är genomförbart att runka av en val? Fråga Samuel.
Märkligt att du ställer en fråga, Samuel, för jag råkar ha lite insyn om det här. Förr i tiden, på till exempel... vad heter de här vattenparkerna för djur? Vad heter det? Vattenparker?
Sea World.
Ja, Sea World typ. Då använde man, hör och häpna, kovaginor för att runka av valar.
Men hur?
Alltså, storleksmässigt känns det inte kompatibelt.
Ja, men de är väl liksom borttagna från själva kokroppen då, och sen töjbara. Så då hade man glidmedel och kovaginer och gjorde då som en liten lyxrunk för de lilla valarna. Sen gick det här över till artificiella kovaginor. Men numera så gör man det bara med latexhandskar och glidmedel. Men detta görs.
Men vadå, är inte en valsnopp så stor att man inte ens kan krama runt den?
Men du kanske behöver 2 händer. Eller? De kanske får utlösning lite lättare än vad du får. Alltså, för de kanske inte blir stimulerade så ofta. Men valar är ju smarta också. Så då, på typ SeaWorld och så här, då kommer de ju och lägger sig ryggen upp för att de vet att det kommer hända.
Jävla. Men det är en jävla dag på jobbet om man kommer hem och så bara, ah, men älskling, hur var jobbet? Ja, ah, men du vet, idag så skar jag loss en kovagina och sen så tog jag med den till SeaWorld och så runkar jag av en val med den.
Första dejten kommer in med jättefin hy. Vad jobbar du med? Jag är valavrunkare på SeaWorld.
Herregud.
Albin undrar, hur undviker man att bli som Granis på bästa sätt?
Vad är detta?
Jag vill också veta det.
Hur var lycklig, bli framgångsrik och lev sunt. Så är du i hamn, skulle jag säga.
Var lycklig.
Hörrni, nu har vi fått in en fråga, så jag tänker att det är dags att vi spelar den här jingen igen.
Hej på dig du, det här är Peter Harrison och du lyssnar just nu på Killrådet. Nu ska Ska du ta och spetsa öronen? För nu är det dags för veckans bästa fråga.
Vi är inte så regelbundna med gingen.
Vi vill ju gärna ha bra frågor så vi får en anledning att spela den här otroliga gingen. Så fortsätt vara kreativa när ni skriver in.
Är det här en fråga som är så bra att den förtjänar gingen? Alltså?
Jag tycker det. Ni får känna själva.
Mm.
En anonym som har skrivit in och det är så här. Vem vill ni helst ha tillbaka på kontoret? Niklas Norlind eller Jonathan Jonasson?
Fan briljant.
Ja, det är en bra fråga. Det måste vara bästa frågan vi har fått.
Ja.
Älskar ju båda två såklart.
Ja.
Alltså djupt.
Verkligen. Ser båda som goda vänner.
Ja, vi umgås ju.
Så inget ont om dem. Men...
Ska vi säga vem vi hade valt att ha kvar på tre?
Tre, två, ett.
Jonathan.
Niklas.
Ja, okej. Okay. Jag ska börja.
Mm. Du valde alltså Niklas för då, om det var otydligt.
Ja, jag skulle hälla tillbaka Niklas. Mestadels egentligen för att jag och Niklas jobbade sida vid sida i dryga 2 år då vi skötte om ett gäng obskyra Facebook-sidor. Och vi kom under dessa år, i min bok, ganska nära varandra. Och vi skrattade extremt mycket. Väldigt många gånger så att Niklas fick lämna kontoret och gå ut och skratta i någon korridor någonstans.
Mm. Men varför hatar du Jonathan då?
Ja, det gör jag inte. Han hamnar bara inte först på listan för att jag helt enkelt jobbade närmare Niklas.
Mm. Lillen?
Jag tänker ju rent jobbmässigt att Jonathan är mer liksom mångsidig. Han är jätteduktig på allt han gör framför en mikrofon och en kamera. Men han är också en jävel på att klippa saker.
Mm.
Han är ju en ganska bra producent.
Ja, bra idéspruta.
Ja. Han kan göra allting. Och han är rolig. Det är Niklas också. Niklas är också jätterolig. Men Niklas är inte lika mångsidig. Plus att Niklas har under vinterhalvåret så har han grova humörsvängningar. Från september till maj så visste man aldrig vilken Niklas som kunde komma innanför dörren. Beroende på om Frölunda hade vunnit eller förlorat.
Det gick alltså så till den milda grad att jag är hyfsat hockeyintresserad. Så jag såg några Frölunda-matcher. Men jag kollade också upp varje gång de spelade vilket resultat det hade varit. För att veta om jag kunde vara liksom störig på morgonen när han kom in. Eller om jag skulle liksom hålla lite lägre profil.
Ja, verkligen. Det var ju som att leva med man var ju medberoende.
Ja, exakt. I allra högsta grad.
I Frölunda.
Men Jonathan var också vidrig när han inte hade ätit. Han kunde ju vara ganska elak, eller?
Jag tycker det är lite charmigt också.
Han är som en stor bebis.
Det är väl så farligt.
Elak är väl ett väldigt starkt ord, men han kunde ju få lite matutbrott. Liksom.
Ja, men han var ju en kravställare.
Ja.
Han säkrade ju viss kvalitet som nog hade fallit bort annars i den skrätta floran.
Ja, verkligen. Det var också hans idé att vi skulle göra det överhuvudtaget.
Mm. Jag saknar båda jättemycket. Och hade jag fått välja hade jag tagit det båda tillbaka. Men jag är också jätteglad att det går så himla bra för dem.
Gud ja.
Mm. Jag är mer missansam, men absolut.
Om det har hänt någonting i ert liv som ni behöver hjälp med så kan ni för guds skull nå oss på Instagram.
Där heter jag Lillhannus.
Jag heter A. Granfors.
Och jag heter Anders_Lof. Ni kan såklart också gärna mejla oss på newplay@newsnet.com.
Och glöm inte att kika in Den som skrattar förlorars Instagram där vi lägger ut grejer om saker som händer och som ni inte får missa.
Och nu är det så här, vi behöver fler lyssnare så vi kan få fler sponsorer som betalar oss bättre. Och därför är det jävligt viktigt att ni prenumererar på podden, men också att ni berättar för varenda kotte ni möter hur jävla viktigt det är för vår privatekonomi att andra också går in och lyssnar på den här podden.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.